Välkommen till programmet Efter 8. Dagens gäst är Marianne Gabinus. Sändning kommer från Pingst, Mullsjö, Nyhem.
Ja, jag heter alltså Marianne Gabinus och tänker berätta glimtar ifrån min barndom. Jag föddes i mitten av 40-talet och växte upp i Baskarp några mil härifrån. Tillsammans med två systrar, en äldre och en yngre. Jag var alltså mellanflicka. Mina föräldrar var bönder och vi fick tidigt lära oss att hjälpa till med sysslorna på gården. Allt var inte roligt, som att tröska och riva torv. Det var förskräckligt dammigt och smutsigt. Ibland på somrarna när solen sken och det var varmt och gott ville vi nog hellre gå till sjön och bada än att hänga hö som man gjorde på den tiden. Men vi hade roligt också. Några av grannpojkarna brukade också hjälpa till. Vi gav reastakarna, som vi kallade dem, namn. Allt efter hur det såg ut. Var det en som var liten och kort så fick han namn efter han som körde skolbilen. Var det en lång och smal var han en annan bonde i trakten. Var han lång och lite kraftig och så högt buktade ut på ena sidan. Då var det pingstpastorn i Habo som hade stor mag och så vidare och så vidare. Så skrattade vi på barns vis. Fantasin var det inget fel på. Pappa gav alla barn som hjälpte till lite betalt och det spurrade oss. Även om det inte var några stora summor så var det en uppmuntran. När vi sedan körde in höet satt hela gänget högst upp i höarken. Det var en sport att få tag på så många körsbär som möjligt när vi åkte förbi de stora träden på väg till rännet. Sista lasset brukade pappa stanna så att vi fick äta så mycket vi ville. Ja, nu ska vi lyssna till den första sången. Då ska glädjen bryta fram med Roland Utbult.
Du och jag.
På vintrarna åkte vi rattkärke, eller bob som man säger nu för tiden. Det gick i en farlig fart nerför backarna, cirka 1 kilometer till Bråten där det också bodde en lekkamrat. Hennes mamma gjorde underbart god apelsinsaft och mumsiga bullar. Vi var ofta hos henne och hon hos oss. För att återgå till kärkåkningen så var min kärke den största och snabbaste och kunde ta 5 barn. Ibland hade vi en liten släde på släp i ett rep och det satt en på den. Och det var ju något våghalsigt för den slängde hit och dit. Min kärke den hade pappa tillverkat på gården och jag hade fått den i julklapp ett år. Den hade vi jättemycket glädje av och det är verkligen ljusa minnen att se tillbaka på. Mellan mitt hem och missionshuset fanns en stor grusgrop. Där krossade vägarbetarna, som för övrigt kom från Mullsjö, de krossade makadam till väg 195, alltså den som går på västra sidan om Vättern. Och det var ju grusväg när jag var barn. Vid ett tillfälle hade de lagt upp en extra stor hög. Där låg också salttunnor. En del var uppklippta och man hade fått klippa upp dem för att få ut saltet som hade packat ihop sig. Och så blev det som en stor plåt. Någon, jag tror faktiskt att det var min syster Elsie som kom på idén att vika upp plåten längst fram. Och sedan satt vi oss på så många som rymdes och åkte ner för högen. Det gnisslade och förskräckligt, men vem brydde sig om det? Vi åkte och högen blev plattare och plattare och till sist gick det inte att åka mer. När vägagubbarna kom och fick se förödelsen blev det inte så muntra på unga gänget. Och jag vet inte, det kanske är någon som var med på den tiden i Baskarp. Då får jag passa på och be om ursäkt. Jag var ju en av ungarna som åkte där. Jag måste också berätta en solskenshistoria. Våra lekkamrater Sven-Olof, Jörgen och Gunnar bodde i Philadelphia. Vi lekte och hade mycket roligt tillsammans. En höst blev det så mycket äggplommon och varje dag var det gult på backen under träden av sådana som hade fallit ner. Vi och grannbarnen fick äta så mycket vi ville. Och Jörgen han plockade med sig och kom hem till mamma Anna med plommon. Men då frågade hon, har du fått löfte av tant Ebba? Det var min mamma. Och det hade han ju inte. Och då sa hon att då får du gå tillbaka med dem och så får du be om förlåtelse. Men det vill inte Jörgen. Då sa lillebror Gunnar, jag kan gå. Efteråt frågade Anna, och vad sa tant Ebba när du kom? Och svaret där blev, det vet jag inte, jag åt upp dem. Jag tror inte min mamma skulle ha missunnat honom då. Nu ska vi lyssna till Barnatro med Lasse Andersson. I Baskarp fanns det en affär, en mycket välsorterad lanthandel. Det var en särskild avdelning för skärk dit man gick genom en svängdörr från speceridelen. Jag tror inte det var så vanligt på landet vid den tiden. Innanför ytterdörren stod en rad pallar klädda i mörkgrönt skinn. Jag tror det var skinn. På den satt folk när de väntade på sin tur. Posta Johan som körde posten mellan Habo och Baskarp. Han satt ofta där. Medan Lalla på postkontoret gjorde i ordning posten för utdelning. Johan hade en T-Ford och den körde han posten med. Han var ett stort original, Johan. Och han höll stenhårt på att Einar Ekberg, det var den allra bästa sångaren. Och han ville gärna diskutera. Bussa Paul och Albin samt Klingvall tog gärna en liten kast på väg till Habo eller Jo. Och många andra satt där och diskuterade och löste världsproblemen. En affär var då som nu en träffpunkt. Ester och Karl Kittendorf ägde den. Folk sa Kittester och Kitta Karl. Det fanns fler Ester och Karl och då visste alla vem man menade. Mamma och min faster skickade för det mesta oss barn att handla. Vi fick med oss en nota som vi lämnade fram. Ester var utav den gamla sorten. Barn skulle vänta till sist, oavsett om man stod som nästa i kön. Och det kom in en 10 vuxna efter, eller kanske 20, så fick man vänta till sist. Ibland var mamma och faster i upplösningstillstånd om det var något de behövde snabbt och det dröjde jättelänge innan vi kom hem. Men det var faktiskt bara att acceptera. Nu ska vi lyssna på Einar Ekberg som var Johans favorit och jag måste väl säga att jag är också en fan av Einar Ekberg. Thank you.
Jag är främling, jag är en...
Mina föräldrar var gudfruktiga. På kvällarna brukade pappa läsa ett stycke ur Bibeln och mamma någon bok eller kristen tidning. Sedan bad vi Gud som haver och somnade tryggt. Pappa med flera var söndagsskollärare. Det var många barn som gick i söndagsskolan på den tiden. Man kunde räkna på en hand det som inte gick. Varannan söndag gick vi i missionshuset och varannan i Philadelphia. Det var tidig ekumenik. De låg inte långt ifrån varandra. Jag var i 2-årsåldern när jag fick följa med pappa och börja söndagsskolan, så det var tidigt. Det året jag fyllde 7 år på vårvintern blev pappa sjuk och febern ville inte släppa. Det visade sig att han fått tuberkulos på båda lungorna. Än minns jag som igår när han skulle åka till Hässleby sanatorium utanför Mariannelund. Min oftast så soliga mamma var så allvarlig och noga med att vi barn skulle säga ordentligt adjö. Förmodligen trodde hon inte att vi skulle få se honom mer. En man i trakten tog ledigt från sitt jobb och var snäll och hjälpte mamma med gården. Men det var kärvt med ekonomin också och mamma fick sälja 2 mjölkkor för att klara finanserna. Inte nog med det. Vid examen på vårterminen blev min äldsta syster sjuk. Det var gulsot och smittosam sådan. Vi blev alla smittade i familjen och fler med oss. Mamma fick dessutom gallsten och var mycket sjuk. Vi barn fick åka till mammas föräldrahem och var hos våra mostrar och morbror medan hon låg på epidemin. Lilla syster var sjuk samtidigt men behövde inte vara så länge på epidemin. När jag skulle börja skolan på hösten så låg jag på epidemin och var sjuk. Och de första 14 dagarna kunde jag inte vara med. Ett tag före jul ringde pappa från sanatoriet och sa att han kunde få permission över jul och komma hem. Men i så fall fick inte vi barn vara hemma på grund av smittorisken. Det var inget lätt beslut. Klart att mamma ville ha hem pappa, men hon ville ju inte skicka bort oss barn till jul. Jag minns fortfarande hur vi pratades vid och vi bestämde att pappa skulle vara kvar på sanatoriet. Precis före jul ringde pappa igen och så sa han att jag kommer hem. Han var frisk. Det var så att Kina-missionär Fritz Sverker och pastor Martin Rös, som var pastor i Betel i Mariannelund, och evangelist, senare pastor Josef Gustafsson, hade besökt pappa och bett Gud för honom. Han kände att det gick som en varm ström genom hela kroppen och han blev fullständigt helad på ett ögonblick från all sjukdom. Vi kunde ju inte fått en bättre julklapp än att få hem vår pappa. Och det var stor glädje hemma. Han fick sedan gå på kontroller och jag vet att jag var med honom någon gång på Jönköpings lasarett. Men han var helt fri från tuberkulos och levde tills han var 84 år. Nu ska vi lyssna på Kjell och Gunilla Lindstedt som sjunger Lita på Gud. Listan kan göras lång på intressanta människor. Egentligen är väl alla människor intressanta när man lär känna dem. Jag vill berätta om några från min hembygd, sedan länge döda. I Velum, en liten stuga vid foten av Sibbaberget, bodde de gamla syskonen Anna och Edvard. Huset bestod av ett pyttelitet kök och ett större rum med öppen spis. Efter väggarna stod utdragssoffor, fönsterbord och någon klaffbyrå. Och vid ena väggen var en utdragssäng, prydligt uppbäddad med sängkläder. Mitt på golvet stod ett större bord med pinnstolar runt. Och på golvet låg handvävda trasmattor. Det var så fridfullt och så förnöjsamt i hemmet. Jag och mina syskon fick gå ärenden dit. Och ibland fick vi gå med slaktmat eller råmjölk när någon ko hade kalvat. På söndagarna kunde man se Anna och Edvard komma ner för Svealia. Svealia var första branta backen på väg upp till Sved och mot Hökensås. Det var på väg till missionshuset, så fina i sina helgdagskläder. Anna bar mörka kläder och en svart sjal med bred spets på huvudet över hårknuten. Jag minns att hon hade några sjalar som hon växlade emellan. Som liten flicka kunde jag inte se mig mätt på de fina spetsarna. När Anna dog i början på 50-talet gick en epok i graven. Efter henne fanns det ingen, i alla fall inte i min hembygd, som bar kyrksjal. Det var ju vanligt förr i tiden att man hade det. Nu ska vi lyssna till syskonen Andersson från Ödeshög som sjunger Jag aldrig har ångrat. Fiskar Gustav var en originell ungkar som bodde ut med vägen till Baskavs brygga vid foten av Blåsipsberget. Han hade ett rakt ben som var stelopererat när han var ung på grund av tuberkulos. Gustav hade en trehjulig specialcykel som han vevade fram med armarna. Cykeln måste varit tung och frestat på hans kropp. Gustav gick på gudstjänsterna i både Philadelphia som han tillhörde och missionshuset. Han var alltid i god tid och kunde ställa sig upp flera gånger i gudstjänsterna för att be högt. Varje vecka gick Gustav med sin cykel upp för backarna. Det var många backar som det var för tungt att cykla upp för. Han gick till flera hem och sålde hemmet Sven, en kristen veckotidning. Den finns fortfarande kvar. Det höll han på med så länge han orkade. När han kom till mitt hem och fick se en katt, det gjorde detsamma vilken katt det var, så sa alltid Gustav, tar du några möss, Måns? Gustav köpte alltid röda stora tidigpotatis av pappa. Den sorten ville han ha hela vintern. En gång gav pappa honom lite King Edvard och Magnus Bonum som han skulle få testa. För vi tyckte ju de var bättre på vintern. Efteråt sa Gustav, de vala bra de med, men de röe var allt bättre. Han kokade en stor gryta som räckte en hel vecka framåt. Gustav höll ordning både ute och inne. Det var prydligt omkring honom. När det var kalla vintrar och Vättern frös satt Gustav i sin lakakoja och fiskade laka. Lakakojor var små hopsnickrade kojor, ofta av masonit ibland, eller brädbitar med en liten kamin i, som man drog ut på isen mellan baskar på Visingsö. Och trots kylan kunde man ha det ganska skönt när man fiskade. Gustav kom ofta och sålde lake när det var god tillgång. Stuvad lake är verkligen en delikatess. Men en vinter så kom han så ofta så vi började tröttna på lake. Och mamma sa till honom att du behöver inte komma riktigt så ofta. Men då, det tyckte inte Gustav om riktigt, så då kom han inte alls. Sedan jag blev vuxen har jag lärt mig beundra Gustav. Det måste varit svårt med sånt handikapp, men det var tåga i honom. Han hade också stor insikt i Guds ord, och jag vill säga kanske mer än de flesta. Han var speciell och alla förstod honom inte, men han var en gudsmänniska. Nu ska vi lyssna till Torgny Gustafsson med hans och hans döttrar Sara, Emma och Ester, och de sjunger Gör det lilla du kan.
Gör det lilla du kan, gör det villigt.
Nils, eller Nisse som vi sa, var en annan profil i min hemtrakt. Han bodde en bit upp mot Hökensås. Nils bar alltid vegamössa och han hade ryggsäck. Bil hade han inte och buss åkte han aldrig. Aldrig vad jag kan minnas i alla fall. Han lyftade alltid. Jag tror inte det var så svårt att få lift, för sandbilarna åkte i skytteltrafik till Habo station från Baskarp, och likaså Naxabilen från sandpappersfabriken. Och chaufförerna, de kände Nisse och lät honom åka med. Han var en favorit bland barnen i byn. Så fort vi fick se honom rusade vi fram och höll cykeln som han använde de sista kilometrarna hem. Han skrattade och skakade på huvudet och lät oss hållas. Men sa Nisse någon gång ifrån, ja då lydde vi genast, för han hade respekt med sig. Men han hade faktiskt ett oändligt tålamod med oss. Nisse var duktig på att föda upp gödkalvar som han sålde. Och han plockade murklor på vårarna och kantareller på höstarna som han avyttrade. Senare i livet var han med en del lastbilschaufförer och hjälpte dem att lossa. Sista gången jag träffade Nils var sedan jag flyttade till Mullsjö. Han låg på Falköpings lasarett och min man och jag besökte honom. Han blev så glad när vi kom, och när jag sjöng för honom och de andra gubbarna på salen så kom tårarna i ögonen på honom. Att allt var klart med Gud behövde man inte tvivla på, och jag väntar att få möta honom i himlen en dag. I mitt föräldrahem bodde ofta predikanter och missionärer. De bodde över när det var i missionshuset och talade. Ibland var det en längre tid och ibland bara över en natt. Då fick man höra berättelser från när och fjärran. Det var spännande att höra om andra länder, deras seder och bruk, och om fantastiska under som Gud gjorde. Det var före TV:ns tid, men man såg i fantasin hur det såg ut. Ibland visades ljusbilder i missionshuset och även hemma. Och det var uppskattade inslag som levandegjorde andra platser och världar. När jag ser tillbaka på min uppväxt är det med stor tacksamhet. Mina föräldrar, ja, de fordrade att vi skulle hjälpa till och det har vi haft nytta av sedan. Men det gav oss också mycket kärlek och deras varma förböner följer mig och mina syskon. Jag som har berättat heter Marianne Gabinus och jag vill säga tack för att du har lyssnat. Vi ska lyssna till den gamla hallelujasången och det är Stig Svensson som sjunger.
Världens visor vill jag inte.